Välkomna till ett nytt levande programblad inför Värmland Operas konsert på CCC som vi kallat Wagner, Shostakovich och Mendelssohn. I detta programblad träffar du kvällens dirigent Jennifer Condon och cellosolisten Torleif Tedén. Och som vanligt hör vi musikkännaren Björn Edouard berätta om kvällens tonsättare och verk.
Richard Wagner, som levde mellan 1813 och 1883, verkade som kompositör till ett antal musikdramer och som författare. Wagner var årsbarn med den andra stora operagiganten Giuseppe Verdi. Verdi var italienare och Wagner var tysk. Verdi skrev ett stort antal älskade operor även idag som spelas och älskas. Som La Traviata, Trubaduren, Rigoletto, Don Carlos, Otello, Falstaff och många, många fler. Richard Wagner däremot skrev inte operor. Han skrev musikdramer. Och det innebär kort sagt att han ville fjärma sig från det italienska idealet med arior och ensembler och sådana saker som stoppades upp av vad publiken skulle applådera. Han sökte göra ett allkonstverk där han närmade sången mot den mer talade dialogen och gärna upphöll sig i gamla mytologier och sådana saker. Han använde sig också av ledmotiv. I hela Nibelungens ring, som alltså består av Rhenguldet, Valkyrian, Siegfried och Ragnarök på tyska Götterdämmerung, så har han ett stort antal ledmotiv som kan symbolisera ett föremål, en tanke, en människa. Som till exempel Valhalla-motivet, spjutmotivet, svärdsmotivet, kärleksmotivet och så vidare och så vidare. Hans sista stora drama, som till stor del komponerades i Italien, Parsifal, är uppbyggt runt en stomme på ett tema som heter Dresden Ammen. När Wagner var liten så var han korpojke just i Dresden. Det här Dresden-Ammen har sedan antagits av flera kompositörer. Max Bruckner och Gustav Mahler och också Mendelssohn. Det är Mendelssohns Dresden-Ammen som vi kommer att höra i kvällens konsert. Som ingår i första satsen i hans reformationssymfoni. Wagner lät sen så småningom också bygga upp templet Bayreuth Festspielhaus i Tyskland. Årligen spelas där bara Wagner-musik och det är ett stort evenemang som det är svårt att få biljetter till. Och ända från början så är det Ethan Wagner som har styrt Bayreuth Festspielhaus. Först han själv och sedan sonen Siegfried med hustru, sedan Siegfrieds och hustruns två söner. Numera heter hon som styr Katarina Wagner. Och hon är alltså barnbarns barn till Richard Wagner. Hon är dessutom barnbarns barnbarn till Franz Liszt. Eftersom Richard Wagners hustru Cosima var dotter till Franz Liszt. Förutom att han kunde då initiera till att bygga ett eget operahus så kunde han också beställa och skapa egna instrument som han behövde i ett syfte. Han var hälsade på en Monsieur Sachs i Paris och Monsieur Sachs var alltså den person som hade uppfunnit saxofonen. Därför att Wagner var ute efter något alldeles speciellt. En speciell klang, en rå klang. Nu kunde inte sax riktigt tillmötesgå honom utan han beställde instrumentet från en firma i Berlin. Och det heter alltså Wagner-tuba. Och det är något av det mest skräckinjagande ljud man kan höra från en scen. Som alltså förekommer i stridsscener i Nibelungens ring. Katarina Wagners pappa och farmor var ganska nära befryndade med Adolf Hitler. och det garnityret som verkade då, vilket sen har lagt lite sordin på verksamheten efter kriget, sen tyskarna förlorade kriget. Hon har dock försökt att motverka det genom att delvis också anställa artister och medarbetare av judisk börd. När vi sen kommer till aftonens bidrag till konserten, så är det så utgörs det av Siegfried-idyllen, som är komponerad till en födelsedagspresent till hans andra hustru Cosima, som alltså var dotter till Franz Liszt. Cosima andiverade han mer eller mindre från den då mycket berömde dirigenten friherre Hans von Bülow. Och Cosima och Richard Wagner blev sen ett par. Paret Wagners son Siegfried hade fötts 1869, och Siegfried-idyllen framförde för första gången juldagsmorgonen 1870 på yttertrappan till Villa Triebchen vid Luzernsjön i Schweiz. Ensemblen bestod av 13 musiker ur Tonhalle Orchester Zürich. Cosima vaknade till de inledande tonerna. Med i ensemblen så fanns det en trumpetare som spelade några få takter, som hette Hans Richter, som annars då var en berömd dirigent. Kruxet var att trumpet var inte hans instrument. Så för att få öva i lugn och ro så seglade han ut på Luzernsjön och satt och övade i båten för att få öva i fred. Wagners ursprungliga avsikt var att stycket skulle förbli en privat angelägenhet. I en ekonomisk pressad situation bestämde Wagner sig för att sälja noterna till musikförläggaren Schott 1878, alltså 8 år senare. I samband med det utökade han antalet musiker från ursprungliga 13 till 35 för att göra det mer säljbart. Musikdramat Siegfried, det tredje verket i Nibelungen Ring, innehåller musik från idyllen, själva huvudtemat i Siegfried-idyllen. I den stora slutscenen mellan kärleksparet Brunhilde och Siegfried sjunger hon Ewig war ich, där den melodin utgör huvudtema i Siegfried-idyllen. Under den tiden de bodde i Villa Triebchen så komponerade Wagner, förutom sista akten till Siegfried, där alltså idyllen ingår, så påbörjade han också arbetet med den sista delen av tetralogin Ragnarök, Götterdämmerung. Dessutom så komponerade han hela det enda komiska verk han skrev, Mästersångarna i Nürnberg. En komedi som varar i lite över 4 timmar. Richard Wagner avled i Venedig vid 70 års ålder.
I'm very happy to be here in Karlstadt to conduct the concert Wagner, Mendelssohn and Shostakovich this month. And I'm originally from Australia, but have been living in Europe, mostly Germany, for the past 12 years. I recently moved to Austria. So my background is very heavily steeped in the German operatic tradition. So I'm very happy to be conducting Wagner in Sweden. In fact, for the second time, it's the second time I've worked in Sweden. A couple of years ago, I conducted The Flying Dutchman for the Malmö Opera and immediately knew I wanted to come back to Sweden to work again. So I'm very happy to be here. The program is a particularly wonderful one with a great variety. First, we will perform for you the Siegfried Idyll chamber music by Wagner, that is based on the themes from the Ring cycle. It was written as a birthday gift to his wife after the birth of their son Siegfried. And it was performed for the first time on Christmas morning by a small chamber orchestra standing on the stairs of the house in which they lived. So it is not the traditional Wagner music where there is much activity and drama and lots of horns and lots of trombones, but rather a very more delicate piece of music because they couldn't wake the baby. And I'm assuming that Cosima Wagner probably hadn't had her coffee yet. So we're introducing this concert with a very gentle, restful piece of sunrise presented by Wagner. And if you know the Ring cycle, you will recognize a lot of the motifs throughout. There is Brunhilde sleeping. There is Brunhilde and Siegfried's love duet, and a few other little bits and pieces, like a woodbird coming through and Siegfried's his travels. So it's quite a concise Ring cycle in 20 minutes without too much of the drama.
Dmitri Sjostakovitj, som levde mellan 1906 till 1975, var en rysk kompositör och pianist som verkade under Sovjet-eran och anses allmänt vara en av de ledande kompositörerna under 1900-talet. Sjostakovitjs farfar var född polack i den delen av Polen som numera ligger i Belarus. Det var nämligen så att i efterdyningarna efter andra världskriget så valde Josef Stalin att flytta på en del av gränserna. Farfadern blev på något vis involverad i ett uppror mot den ryske tsaren Alexander den andra och förpassades med stort tal andra till Sibirien. Där lyckades han så småningom etablera sig som bankir faktiskt. Hans son och Dmitris far flyttade sen till Sankt Petersburg där han träffade Dmitris mamma. Och lämpligt nog så födelsehuset stod kvar och lämpligt nog så inhyser det nu för tiden en musikskola. När Dmitri var 9 så började hans mamma undervisa honom i piano. Det visade sig att han hade ett väldigt gott minne och hon kunde erinna sig att förutom att han skulle arbeta med dagens läxa, alltså noterna, så satt han också och spelade gårdagens läxa som han hade kvar i minnet. När han var en yngling så deltog han i en tävling i Warszawa som gällde musik av Chopin. Och det bevittnades att märkligt nog när han spelade så spelade han metronomiskt, alltså tick-tack, tick-tack. Vilket man inte förknippar med Chopins musik som har rätt mycket tempodragningar. Han fick ett diplom och han bedömde att han hellre än att vara pianist borde ägna sig åt att komponera. I sina kompositioner så kombinerade han varierande musikaliska tekniker. Och musiken karaktäriseras av skarpa kontraster, groteska element och en ambivalent tonalitet. Han var också starkt influerad av nyklassicism i Igor Stravinskys anda och av Gustav Mahlers senromantiska stil. Han var upphovsman till bland annat 15 symfonier, konserter, kammarmusik, musik för piano, 3 operor, 3 balletter, sångcykler samt musik för teater och film. Han hyllades växelvis bland annat för sin första symfoni, komponerad vid 19 års ålder, som dessutom framfördes av dirigentlegenden Bruno Walter, som var god vän med Gustav Mahler i Berlin. Även operan Lady Macbeth från Mtsensk och den sjunde symfonin som kallas Leningrad-symfonin utgör milstenar i hans karriär. När han inte ärades utsattes han för återkommande förtalskampanjer i det sovjetiska partiorganet Pravda, vilket betyder sanning, där han tillsammans med andra ledande tonsättare som till exempel Prokofjev anklagades för att skriva formalistisk musik i europeisk anda och för att hans musik inte hyllade det sovjetiska proletariatet. Under utrensningarnas år 1936 så var det flera familjemedlemmar och vänner till honom som antingen skickades till Sibirien eller som avrättades. Han var själv nygift och nybliven far och var livrädd förstås för att bli skickad dit också eller att bli avrättad. Så han brukade sätta sig på en pall ute i farstun vid hissen om de skulle komma och hämta honom, så att hans familj inte skulle bli störd och att de skulle bli rädda. Under en för Shostakovichs besvärlig period komponerade han tre kategorier arbeten. Filmmusik för att kunna betala hyran. Officiella verk för att säkra en konstnärlig rehabilitering. Och seriösa arbeten, de som var viktiga för honom själv, tills vidare ämnade för skrivbordslådan. Så småningom efter Stalins död och den nya ledaren Nikita Khrushchev kom till makten, så fick han tillfälle att öppna skrivbordslådan och framföra flera av de verken. Hans åttonde stråkkvartett, dedicerad till offren för brandbombningen av Dresden 1945, räknades både av honom själv och andra som hans mest självbiografiska verk, med bland annat ett antal musikaliska citat från hans egna tidigare verk. Den komponerades på bara 3 dagar. Cellokonsert nummer 2, opus 126, som vi hör i afton, skrevs av Shostakovich våren 1966 på Krim. I likhet med den första cellokonserten komponerades den för Mstislav Rostropovich. Premiären skedde i Moskva under ledning av Jevgeni Svetlanov 25 september 1966 på kompositörens 60-åriga födelsedagskonsert. Ibland uppges konserten bara skriven i G-dur, men det finns inget i notbilden som stöder det. Tillsammans med hans 11:e stråkkvartett signalerar den början på Shostakovichs sena stil. I likhet med den 4:e symfonin och 9:e stråkkvartetten före och den 15:e efter gav den andra cellokonserten Shostakovich en del problem under komponerandet. Inledningen, Largo till exempel, var ursprungligen tänkt att utgöra starten till en ny symfoni. Shostakovich övergav emellertid denna idé och omarbetade denna sats till dess nuvarande form. Även finalen gav kompositören avsevärda problem. Han erkände för Rostropovich att han hade haft finalen färdigskriven, men upplevt den som för vek, kasserade den och ersatte den med den final vi känner till idag. Shostakovich tillät också Rostropovich att göra ändringar i konsertens kadenser. Konserten är uppbyggd av 3 satser, Largo, Allegretto, Allegretto, och varar cirka 35 minuter. På senare dag, han gick bort när han var 69, så var han sjuklig. Han bröt båda benen och fick besvär med högerarm. Och berättade för en vän att nu fungerade inte benen och inte högerarmen. Och om det skulle vara så att vänsterarmen inte fungerar, så har jag inte en enda läm på kroppen som fungerar längre. Hans dotter vittnar om att han hade vissa egenheter. Han kunde till exempel skicka post till sig själv brev för att kontrollera att postgången fungerade som den borde. Han var också nästan maniskt noga med att ställa alla klockor i hushållet varje dag. Han gick till sist bort i en hjärtattack.
Ja, det här är alltså Tore Sten och jag är cellist. Och jag har varit cellist i väldigt, väldigt många år. Beroende på dels att jag inte är så ung längre och att jag också började väldigt, väldigt tidigt. Jag började spela cello när jag var 7. Och sen så i princip så var jag färdigutbildad. Färdigutbildad är man ju aldrig för sig, men jag hade gått mina 4 år på ett berg och då var jag 19. Och sen så började jag egentligen arbeta som professionell musiker och solist. Först i några orkestrar i några år och sen studerade jag vidare i London. Och sen så satte min solokarriär igång ungefär 1985 och då var jag 23. Så att på den vägen är det. Och jag har fortsatt med det här fantastiska livet med musik och musiker och även har haft en väldigt intensiv verksamhet som lärare under andra år på olika musikhögskolor i Norden faktiskt. Jag har varit både i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. alltid Shostakovichs andra, och det är inte alltid att det faller i god jord, faller det väl, men det är att det ska vara in i programmet, och den är lite Dvorak och Schumann och Elgar är ju sådana fantastiska stycken som jag som spelar ändå liksom mycket, men jag har försökt pusha för den här Shostakovichs nummer 2 som är egentligen ett av de absolut bästa verken för cello och orkester som har skrivits under hela historien, skulle jag vilja hävda. Det är ett väldigt introspektivt verk, mycket filosofiskt, mycket eftertänksamt. Och det är egentligen, det börjar med en lång första sats som är i princip väldigt elegisk och långa melodiska linjer. Sen så kommer det mellansats som är som ett sarkastiskt skämt, kan man säga. Och sen så sista satsen, väldigt stort upplägg, och den som knyter ihop säcken, kan man säga, på slutet. För det slutar inte riktigt som det börjar, men det finns mycket tematik från första satsen som kommer tillbaks på slutet. Och det är ett långt verk på nästan 40 minuter, men det känns som en enda lång andning på något sätt. I alla fall hoppas jag att det ska kännas så när man lyssnar på det, för det är väldigt, det är som en gastkramande thriller på något sätt att följa med i det här verket.
So that will be followed by Shostakovich's second cello concerto, which is fiendishly difficult to play, and we are very lucky to have a wonderful soloist to come and play that with us, Mr. Tedeyan, and we're delighted to have him. It's this piece, for me, it has all of the most wonderful parts of Shostakovich. It has an homage to the great Russian composers, including a small quote from Mussorgsky's opera Boris Godunov, but a lot of the Russian style there. And there's also a little hint of Mahler coming up from time to time. The second movement is lots of fun. It's based on a 1920s street song, which essentially is a bagels for sale. And so it's quite jazzy. There's quite a lot of humor in this. And that, in fact, is one of my absolute favorite things about Shostakovich, is his capacity to convey humor in orchestral color. And we've been having a lot of fun with the orchestra rehearsing that today. And the first movement of that is more an elegy. It starts very somber, sad, and apparently it was written as an elegy for a great poetess friend of Shostakovich who had recently died. So there's a lot of variety, particularly also in that work. But hopefully the fun will come across in some of the more comic passages.
Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847, han blev bara 38, var kompositör, pianist, organist och dirigent. Felix växte upp i judiskt välbärgat hem, fadern var bankir. En generation tillbaka så fanns det en filosof. Felix och hans systrar fick en gedigen utbildning, en musikalisk utbildning. Och även så utbildades han till målare. Han var en skicklig målare. Till skillnad från andra judiska pojkar så omskars han inte. Och vid 8 års ålder så döptes han in i den lutherska tron. Just namnet Bartholdy kommer från en ingift släkting som inte var av judisk härkomst. Han gjorde en grand tour, som det heter. Han reste på familjens bekostnad, bland annat till Italien, vilket inspirerade honom till att skriva den italienska symfonin. Han kom också över till Storbritannien, England, som inspirerade dem till att skriva den skotska symfonin och Hebriderna. Den unga drottning Victoria hade honom som favoritkompositör. Bland hans mer välkända verk finner man ouvertyren till En midsommarnattsdröm, skotska och italienska symfonierna, som sagt. Två oratorier, ouvertyren till Hebriderna, violinkonsert och stråkoktett. Redan i tonåren så engagerar han sig också återuppväckandet av Johann Sebastian Bachs verk. Bach hade avlidit 1750 och var vid den här tiden i stort sett helt bortglömd. Som 20-åring dirigerade han framförandet av Bachs Matthäuspassion i Berlin 1829. Mendelssohns femte symfoni i D-dur, D-moll, opus 107, komponerades 1830 för att hedra 300-årsjubileet av den Augsburgska bekännelsen. Den här bekännelsen är ett nyckeldokument för lutherism som presenterades för kejsare Karl V i juni 1530 och var en betydelsefull händelse vad gäller den protestantiska reformationen. Symfonin publicerades först 1868, 20 år efter kompositörens död, därav numreringen 5. Även om denna symfoni inte framförs särskilt ofta är den även mer välkänd idag än när den publicerades. Mendelssohns syster Fanny M. Hensel valde att ge den namnet reformationssymfonin efter Felix Mendelssohns död. I december 1829, ett år innan kung Fredrik Wilhelm III ens hade annonserat firandet av 300-årsjubileet för den Augsburgska bekännelsen, inledde Mendelssohn arbetet med symfonin. Han hoppades få den uppförd vid festligheterna i samband med firandet i Berlin 25 juni 1830. På grund av Mendelssohns sviktande hälsa, han blev smittad av mässlingen av en av sina systrar, fick arbetet skjutas på framtiden och han var inte klar med arbetet i tid till evenemanget. Symfonin framfördes endast en gång i Berlin 1832 under kompositörens levnad. Han betraktade verket som en ungdomsprodukt och lade det till handlingarna. Nästa gång den framfördes 1868 hade 20 år passerat sedan Mendelssohns bortgång. Kompositören använde sig i symfonin av två musikcitat, ett katolskt och ett protestantiskt. Det katolska utgörs av Dresden Amen, ett musikaliskt amen med ursprung från Dresden. Det protestantiska inslaget är den psalm vi känner som Vår Gud är oss en väldig borg.
And then we finish with Mendel's Reformation Symphony. And this also is an unusual symphony because it had a purpose, but it didn't quite make it. It was designed to be performed for the Reformation celebrations, of the 300th anniversary in Berlin. But Mendelssohn missed the deadline by 2 years, in fact. And so the character of it doesn't really fit as a standard symphony, which is why it's not often played so much. But it's got a little bit of everything also. So there, the fourth movement is based on the Martin Luther chorale, Ein fester Burg ist unser Gott, a mighty fortress is our God. And this has been worked by everybody into different settings. Bach set it. It's also been used by Handel, by Wagner, even some of the French composers. Offenbach used it. Meyerbeer used it. So a lot of people have adapted this. So that is a big feature. But another primary feature of this piece, again coming back to Wagner, is the Dresden Amen. The Dresden Amen was originally Catholic, so it doesn't quite fit in a Protestant work, but it was very quickly taken over by the Protestants. It was the response in church that the choir would give, and it's worth mentioning because many audience members will wonder why a small piece of Parsifal is in the middle of a Mendelssohn symphony. It is in fact this Dresden Amen that was the Holy Grail motive used by Wagner in Parsifal. So when the Mendelssohn seems to stop and we have a few bars of Parsifal, that's not me trying to put more German opera into the program as much as I love it. It's in fact the way it's supposed to be. So it's quite a varied program we have for you, and yes, I hope you enjoy it.
Du har hört ett levande programblad för Värmland Operas konsert Wagner, Shostakovich och Mendelssohn. Vi har hört musikkännaren Björn Eduard, cellosolisten Torleif Tedén och kvällens dirigent Jennifer Condon.